Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan sponsras av NordVPN. Den här veckan
Nika,
på...
stopp. Inte sponsra, såga.
Oh, okej. Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan sågar NordVPN. Ja, god morgon kära lyssnare och välkomna till Bli säker-podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband2 och ingen annan där till. God morgon Tess.
Ja, men god morgon Nikka.
Och grattis på födelsedagen Linux säger vi också.
Ja, grattis. Hur många år?
30 år fyller Linux idag.
Mm.
I alla fall när vi spelar in det. Vi spelar ju in det här på onsdag eftermiddag den här veckan.
Vi valde ju det för att det var Linux födelsedag.
Inte alls för att du inte kunde på torsdagen. Utan
nej.
Vi ville spela in på Linux födelsedag. 25 augusti 1991 var dagen då Linux fick se dagens ljus. Okej, vi har jättemycket att gå igenom den här veckan. Så låt oss hoppa in på veckans snabbisar.
Mm.
Först och främst så ska vi prata om en säkerhetsbrist i Razers mjukvara. Och det här är en sån säkerhetsbrist som jag tycker att vi inte borde se år 2021 överhuvudtaget. Jag vill börja med att tänka tillbaka lite till lite bus som någon, inte jag då, men någon annan gjorde förr i tiden med klassiska kioskprogram. Alltså du vet, program som körs på kundterminaler, program som körs i helskärmsläge och tanken är att den som använder programmet inte ska kunna använda någonting annat än just det programmet på den datorn.
Ja.
Och då är det lite av en match att försöka hitta sätt att komma ut ur det programmet. Och det kan vara till exempel att trycka på F1 för att öppna hjälpavsnittet. Eller ifall tangentbordet har en miniräknare. Då kan man trycka på miniräknaren så kommer man till miniräknaren. Och från miniräknaren kan man öppna webbläsaren. Och då kan man till exempel visa Never Gonna Give You Up med Rick Astley på YouTube. Sådana saker. Och det kan ju låta ganska oskyldigt. Desto värre är det i fallet Razer. För de har gjort en miss i sitt installationsprogram som de har till sina gamingtillbehör. Razer är en stor tillverkare av gamingprodukter såsom gamingmöss, gamingtangentbord, gamingheadset, gaminghögtalare och mycket där kring.
Mm.
Det de har missat det är att ett sånt här sätt att göra någonting annat med programmet än vad det egentligen var tänkt att göra har gjort att nu kan vem som helst få administratörsrättigheter på en olåst Windows-dator genom att bara koppla in en mus.
Nej.
Jo.
Men hur funkar det?
Ja, Carl Arne på Twitter, han beskrev det här som en USB-huvudnyckel till Windows. Och jag får ju lite hålla med här. För med en Razer-mus, då kan du alltså bli administratör på valfri dator genom att bara koppla in den. Och det är på grund av att Windows vill göra det så enkelt som möjligt för dig att installera kringutrustning. Om vi tänker tillbaka till liksom Windows 95 och Windows NT4-tiden, då var det krångligt att installera kringutrustning. Du var tvungen att hitta disketter och installera program och sånt. Det var inte bara plug and play.
Mm.
Men det är det nu. Om du kopplar in en mus eller någonting sånt, då fungerar den för det första rakt upp och ner. Men du kan också automatiskt få tillgång till alla extra funktioner som en mus har genom att Windows automatiskt laddar ner det tredjepartsinstallationsprogram som hör ihop med den produkten. I det här fallet när det gäller Razer, då har Razer utvecklat ett verktyg som heter Razer Synapse. Och det gör att användaren kan till exempel ändra färg på musen och ändra färg på tangentbordet och tangentbordsmakron och sådana saker som gamers älskar.
Ja, det är ju coolt. Ja,
absolut.
Mm.
När någon då kopplar in en sån här mus, då laddas installationsprogrammet för Razer Synapse ner automatiskt. Och när användaren börjar genomgå den här konfigurationen, du vet, man klickar nästa, då kan användaren också välja att trycka ändra installationsplats för att välja var programmet ska installeras.
Aha.
Men i och med att det här programmet installerar någonting som fungerar som drivrutiner så behöver det ha administratörsrättigheter på datorn. Och när man klickar eller när användaren klickar på ändra installationsplats, då öppnas en dialogruta i Windows som också har administratörsrättigheter. Och om användaren då håller nere shift och högerklickar, då får användaren upp möjligheten öppna ett PowerShell-fönster här. PowerShell, det är motsvarigheten till terminalen i macOS. Det är alltså så att du kan interagera med datorn via en terminal, tangentbordskommandon, istället för via det grafiska gränssnittet.
Är detta meningen?
Så PowerShell är jättebra för att du ska kunna göra saker.
Mm.
Men det var definitivt inte meningen att någon skulle kunna öppna PowerShell med administratörsrättigheter från det installationsprogrammet.
Nej.
Men precis som utvecklare av sådana här SOS-program missar att någon kan trycka på F1 för att öppna hjälpavsnittet, så hade Razer missat att någon kan välja installationsplats, få upp en dialogruta, högerklicka och där öppna PowerShell med administratörsrättigheter. Och med PowerShell och administratörsrättigheter kan du göra precis vad du vill. Du kan göra så att datorn kraschar och inte kan starta igen. Du kan komma åt filer som någon annan användare på datorn har sparat. Så du kan installera skadeprogram. Det är egentligen att du kan göra precis vad du vill. Och det hjälper inte att ditt liksom huvudsakliga administratörskonto på Windows-datorn är lösenordsskyddat, för genom det här installationsprogrammet går användaren förbi allt.
Det låter inte alls bra, men finns det någonting man kan göra då?
Ja, när jag läste det här på Twitter, då började jag liksom se, okej, vad kan man göra åt det här? Jag hade inget Razer-tangentbord eller Razer-mus, men jag hade ett par Razer-högtalare.
Mm.
Så jag kopplade in dem och konstaterade att ja, det fungerar precis likadant med dem.
Nej.
Jo, det är bara lite svårare att smyga fram till en dator med ett par högtalare och koppla in dem jämfört med att smyga fram och koppla in en mus. Men hur som helst, jag testade att koppla in det, konstatera okej, det här fungerar så att jag får administratörsrättigheter på stackars Alice dator.
Mm.
Och då frågade jag säkerhetsbubblan, vad har vi för rekommendationer? Vad kan vi göra för att försöka stoppa det här från att missbrukas?
Mm.
För jag insåg ju att på måndagen som då kom därefter, då skulle det här kunna börja missbrukas på publika datorer. Tänk dig skoldatorer eller biblioteksdatorer.
Oh, yeah.
Någon elev tar med sig en Razer-mus för att koppla in och få administratörsrättigheter.
Mm.
Det är lätt att stoppa det här på sin egen privata dator. Det är det. Det är bara att se till att alltid låsa den. Att man aldrig lämnar den i olåst läge, och det är ju vår rekommendation oavsett var. Så se till att låsa datorn när du lämnar den. Håll nere Windows-tangenten och tryck på L så låser den sig. Ställ gärna så att den låser sig automatiskt efter ett visst antal minuters inaktivitet också. För man glömmer att låsa datorn, det händer. Men på publika datorer, där är det värre eftersom de ska ju vara olåsta så att andra kan använda dem. Jag frågade ju då som sagt säkerhetsbubblan, vad har ni för tips? Och sen testade jag alla de här tipsen som kom in. Och Sebastian Nilsen, han hade ett tips som faktiskt funkade. Och det var att lägga en inställning i grupppolicyn som förhindrade att de här drivrutinerna installerades automatiskt.
Mm.
Jag har lagt en länk i våra show notes till hur man ändrar det här. Och det är alltså någonting som då den som centraladministrerar alla datorer kan göra, så att alla datorer på ett bibliotek eller på en skola inte är drabbade av den här sårbarheten. För vi ska inte glömma att det här misstaget, det är sånt som definitivt finns i fler mjukvaror. Det har redan upptäckts i fler mjukvaror. SteelSeries har ett liknande problem i sin mjukvara. Och nu sitter ju alla angripare och bara testar alla möjliga sådana här plug-and-play-installationsmjukvaror för att se ifall de kan användas för att få administratörsrättigheter.
Aj då.
Så ja, det finns en lösning för det för publika datorer och länk i show notes. Det vi inte har hittat en lösning för, det är familjedatorer. För att om man ska kunna göra en sån här grupppolicyändring, då måste datorn köra Windows 10 Pro. Det funkar inte med hemversionen. Så än så länge i hemversionen, då kan syskon använda den här sårbarheten för att spionera på varandras filer.
Då får man ju hoppas att man litar på varandra i familjen då.
Mm.
Mm.
Och det gör man ju.
Ja, det var ju lite dystert avslut.
Mm.
Eller?
Ja.
Ja. Så jag tänker så här, att, men med min nyhet. jag ska nog göra det lite lättare här. Nu ska vi lätta upp stämningen.
Yep.
Ja. För i samband med att Apple släppte version 12.5 av sin iCloud-integration för Windows så har nu även deras lösenordshanterare iCloud-nyckelringen blivit användbar. Vi har i ett tidigare avsnitt av podden pratat om att iCloud-nyckelringen var för enkel och begränsad på just Windows då det endast gick att fylla i sparade lösenord i webbläsaren. Men i och med då den här nya versionen så har Apple kompletterat med en ny app som heter iCloud-lösenord. Och från den så kan användaren bläddra bland sina lösenord, lägga till nya lösenord och ändra befintliga lösenord. Jag tycker det här är en trevlig utveckling. Själva webbläsartillägget är tyvärr fortfarande enbart tillgängligt för Chrome och Edge. Firefox-användare får nöja sig med att kopiera och klistra in lösenorden från den nya lösenordsappen. Och den nya lösenordsappen den installeras automatiskt i samband med installation eller uppdatering av iCloud-appen som finns i Microsoft Store. Och appen kräver att Windows Hello är aktiverat. Och Nika, du har ju testat Apples lösenordshanterare.
Mm.
Ja. Hur skulle du säga att den står sig i förhållande till Bitwarden eller LastPass som vi brukar rekommendera?
De är inte ens jämförbara.
Nej, det är så.
Apples lösenordshanterare är ju funktionell och bra på macOS och iOS.
Mm.
Men Windows-integrationen är fortfarande dålig.
I jämförelse.
Precis. Den är väldigt begränsad. Men som du sa, nu är den användbar.
Mm.
Tidigare gick det ju inte att lägga till nya lösenord eller att ändra lösenord. Nu går det åtminstone att göra.
Ja.
Så det är ett bra steg i rätt riktning.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det är specifikt bra för de som nästan uteslutande lever i en Mac- och iOS-miljö men också har en Windows-dator som de ibland behöver göra någonting på.
Ja.
Då är det en bra lösning. Det är en nödlösning.
Mm.
Det är inte någonting som på något sätt kan ersätta Bitwarden. Men om man nu vill använda Apples lösenordshanterare, som i övrigt är en bra sådan, framförallt från och med i höst, då får den ju massa nya funktioner och blir dessutom lite mer användarvänlig.
Mm.
Så som vi pratade om i ett tidigare poddavsnitt som vi lägger en länk till i våra show notes.
Precis.
Ja, då är det jättebra. Så 2 tummar upp till Apple för att de faktiskt fixar lite stöd för Windows. De får en extra tumme upp också för att de faktiskt följer Microsofts designriktlinjer för Windows 10.
Ja, nice!
För den nya appen då, det gamla ser fortfarande ut som hej, kom och hjälp mig. Det är någon blandning av Windows 7 och ett eget påhitt som de har gjort. Men det är i alla fall, tack så mycket för att ni bryr er om det.
Mm.
Släpp gärna det här för Android också. Så blir det så att alla liksom kan dra nytta av Apples lösenordshanterare oavsett vilken plattform de är på.
Ja.
Eller så kan man bara använda gratisversionen av Bitwarden, vad vet jag.
Det kan man ju också göra, helt klart.
Ja.
Dags för dig att dra ner stämningen igen.
Ja, det ska jag göra. För den tyska säkerhetsfirman IoT Inspector har hittat 4 stycken sårbarheter i Realtek's mjukvara som Realtek låter andra nätverksprodukttillverkare bygga sina produkter kring. Det här är inte en artikel som jag har skrivit på Bli säker-bloggen, utan det är en artikel som jag hjälpte Ny Teknik att skriva. Och jag lägger en länk till den artikeln också ifall ni vill läsa mer i detalj.
Mm.
Men Realtek, är du bekant med dem?
Nej, det är jag inte. Vad är det för något?
Det är en kretstillverkare. Vi konsumenter ser sällan Realtek, men väldigt många nätverksprodukter har en krets från Realtek i sig.
Mm-hmm.
Och det som IoT Inspector har upptäckt, det är att massvis av olika routrar och räckviddsförlängare och accesspunkter och Internet of Things-prylar har den här kretsen med den sårbara mjukvaran till.
Oh, okay.
Det är åtminstone 200 modeller från 65 olika tillverkare, däribland Asus, Belkin, D-Link, Edimax, Huawei, LG, Logitech, Netgear, TCL, ZTE och Syxel, för att välja ut dem som är relevanta för den svenska marknaden.
Mm.
IoT Inspector, de informerade Realtek om de här upptäckterna för ett bra tag sedan. Och Realtek, de släppte nya versioner av de åtgärdade mjukvarorna till produkttillverkarna den 13 augusti. Den 16 augusti, då hade den här traditionella 90-dagarsgränsen passerat och då publicerade IoT Inspector all information om de här sårbarheterna. Och som ett brev på posten, 2 dagar senare, den 18 augusti, då började Mirai, du vet det här botnätet vi har pratat om tidigare, som infekterar nätverksprylar och använder dem för att utföra överbelastningsattacker.
Ja.
Mirai började infektera de här prylarna på löpande band.
Ja, såklart.
Såklart.
Mm.
Så vad behöver vi göra? Jo, vi behöver se till att uppdatera våra produkter som vanligt. Så att de inte kör sårbara mjukvaror. Det var till och med 2 stycken kritiska sårbarheter som upptäcktes i de här referensmjukvarorna som Realtek förser produkttillverkarna med. Men jag har lite dåliga nyheter.
Jaså?
För att vi ska kunna åtgärda det, då måste först och främst Realtek fixa alla de här mjukvarorna.
Mm.
Och sen så måste produkttillverkarna ta Realteks fixade mjukvara och bygga in den i sin egen mjukvara som de sen släpper till konsumenterna. Och sen måste konsumenterna installera den mjukvaran. Du vet, gå till produkttillverkarens hemsida eller webbplats, ladda ner ny version av mjukvara och ladda upp den i sin Internet of Things-pryl eller router eller accesspunkt.
Okej.
Okay. Och vi vet att konsumenter, de brukar inte vara så bra på att underhålla nätverksprylar.
Nej.
Och rent av, om vi ska vara krasst, produkttillverkare brukar inte vara så bra på att släppa nya mjukvaror heller. Och eftersom flera av de här produkterna är liksom 10 år gamla så kan vi bara glömma att de kommer få åtgärdade säkerhets- eller åtgärdade versioner av mjukvarorna.
Så vad ska man göra då?
Först och främst, jag lägger en länk till listan över de berörda produkterna eller produkterna som vi vet att det är berörda, det kan finnas fler,
ja,
i våra show notes. Om ni har någon av de här produkterna, se till att de ligger bakom routern. Alltså har de inte direkt anslutna till internet, för det är då som de lätt kan attackeras. Om de ligger bakom routern, då är det bara möjligt att attackera dem från andra produkter som är inne i samma lokala nätverk. Och om det är en router vi pratar om, vilket det finns flera exempel på, då är det bara sluta använd den. Ifall det inte finns en uppdatering, sluta använd den. För att den kommer annars att bli infekterad. För den måste ju per definition vara exponerad mot internet.
Mm.
Så se till att de produkter som måste vara internetexponerade tas ur bruk. Lägg andra produkter bakom routern och ha dem gärna på ett eget gästnätverk så att de inte kan påverkas av andra prylar som finns i det riktiga nätverket.
Yes.
Mm.
All right. Är det dags nu då för veckans ämne och känga?
Ja, det är det. Och det här är en uppföljning till ett avsnitt som vi gjorde för över 100 avsnitt sedan. Jag tänker på avsnitt 28 som hette Fulspel i VPN-branschen.
Mm.
I det avsnittet då gästades vi av Stefan Langhammer som driver Skadlig kod. Och, alltså webbplatsen Skadlig kod.
Ja, det är bra. Ja, bra för tydligandet. Ja.
Och han hade ju upptäckt att väldigt många av de VPN-recensionssajter, alltså sajter som recenserar VPN-tjänster, tjänster som kan användas för att kringgå geografiska begränsningar eller skydda så att inte någon obehörig kan på ett enkelt sätt se vad man gör på internet. Väldigt många sådana recensionssajter var i själva verket bara förtäckta reklamsajter. För de som drev de här sajterna, de fick betalt när de refererade kunder till de olika VPN-tjänsterna. Och det fanns ett obekvämt samband mellan de VPN-tjänster som betalade bäst för att referera kunder och de som hamnade högt upp i de här testresultaten. Mm. En av anledningarna till att vår rekommenderade VPN-tjänst Mullvad sällan syns i sådana här testsammanhang, det är att de har inte något sånt här affiliate-program. Det går inte att tjäna pengar på att rekommendera Mullvads VPN-tjänst.
Mm.
Men lyssna på det avsnittet. Det här problemet det finns fortfarande, så det är aktuellt att lyssna på. Och var medvetna om att ni inte ska lita på vilka VPN-recensionssajter som helst. För många av dem har ett väldigt starkt ekonomiskt intresse att pusha för specifika VPN-tjänster. Vad är det vi ska komplettera det här med då? Jo, det är ofta en ganska konstig prissättning som vi ser på VPN-tjänster. Där det är väldigt stora rabatter som delas ut.
Jaså?
Ja, tänk dig till exempel som så här. Jag såg på Facebook nu att ett av de här studentkorten som studenter kan teckna sig för hade en grym rabatt på NordVPN. Studenter kunde få 69% rabatt på tvåårsabonnemanget.
Oj! Mm. Det var en bra rabatt, ja.
Nej.
Nej.
För om vi går till Twitter och kollar på NordVPNs Twitterflöde, då kan man just nu där som Twitterföljare få 73% rabatt plus 4 månader gratis.
Nej, håll i hatten.
Ja, 73% rabatt, det är inte fy skam. Jag tror att våra kära lyssnare känner igen de här höga rabattsiffrorna, antingen från annonser som de har sett själva eller från YouTubers som är sponsrade av VPN-tjänster. Det brukar vara sådana här skyhöga rabatter involverade. Mm. Och NordVPN är bland de notoriska VPN-tjänsterna när det kommer till att ge höga rabatter.
Jaså?
Tyvärr för NordVPNs del så hade jag svårt att sova för ungefär 2 veckor sedan.
Mm.
Och kände att jag behövde göra någonting lite monotont för att bli trött. Så jag kollade igenom NordVPNs Twitterflöde och skrev ner dag för dag hela det här året vilken rabattsats de hade i den tweet som de antingen hade twittrat ut den dagen eller hade pinnat längst upp den dagen.
Ja.
Så jag gjorde ett Excel-ark med då drygt 230 olika poster och kollade vad är det egentligen för pris som NordVPN kör med.
Jag älskar att du kör detta istället för så här räkna får eller någonting annat. Alltså, hjälpte det?
Ja, vi kan väl säga som så här. Vi går igenom och kollar vad NordVPN har erbjudit bara sina Twitter-följare i år.
Ja.
De började året med en nyårskampanj och det är ju ganska vanligt. Så de skrev så här på engelska. Set the tone for the new year ahead. Up your cybersecurity game with NordVPN's new year promo. Enjoy 68% of the 2-year plan and 4 months for free. Alltså 68% rabatt plus 4 månader gratis.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Den kampanjen varade till den 5 januari. Då bytte de till bara 68% rabatt. Och den 15 januari då bytte de till 68% plus en månad. Men det innebär att hela januari då hade de åtminstone 68% rabatt alla dagar. De twittrade varenda dag. Och varje dag var det åtminstone 68% rabatt.
Wow!
Mm. Den här kampanjen, den tog dock slut. För den 9 februari, då varnade NordVPN. The deal ends in 24 hours. Och det var faktiskt sant. De ljög inte. Den 10 februari, då hade den här 68%-kampanjen ersatts av deras birthday promotion. Och då får man inte 68% utan 70% rabatt. Så ja, varning. Den här kampanjen tar slut. Imorgon då är den bättre. Och då fick man dessutom antingen 1 månad, 1 år eller 2 år på köpet på något konstigt sätt. Den här kampanjen, den varade resten av februari. Och faktum är, den varade hela mars också.
Nej.
Jo. Det var alltså då en birthday-kampanj. Ibland så bytte de namn på den. Men de kallade det fortfarande birthday vissa dagar så sent som den 25 mars.
De firar sin födelsedag längre än vad jag gör. Ja, det är ändå...
I över en månad
oj,
är det birthday.
Oj, oj.
Jag ska dock faktiskt rätta en liten sak här. För det var en dag, den 9 mars. Mm. Då ändrade de plötsligt av någon anledning. Så att det inte var 70% utan 68%.
Nu måste jag ha blivit något fel, eller?
Jag tror det. Ja. De som hade ansvar för Twitterkontot kopierade det.
Precis.
Galet. Men den 9 mars, då var det 68%, annars 70%. Okej, okay. Den kampanjen, alltså den här 70%-kampanjen, den varade även in i april. Den 10 april, då twittrade NordVPN att den slutar om 48 timmar.
Oj.
11 april, bara ett par timmar kvar. 12 april, förlängd med 48 timmar. 13 april, bara 24 timmar kvar. 14 april, bara några få timmar kvar. Och den 15 april, då byttes den kampanjen ut. Då var det inte längre 70% plus extra månader, utan bara 70%.
Nej!
Ja, fy vad dåligt!
Ja. Mm.
Och så här fortsatte det även in i maj. Den 7 maj, då sa de: "It's called the final sale for a reason."
Och alltså, vilken var anledningen?
Ja, det vet jag inte, men det kallas tydligen the final sale av en anledning. Vilken är framgår inte av tweeten. 13 maj, då försvann den här jätterabattsatsen och det blev istället att man fick en månad på köpet.
Mm. Mm. All right.
Låter lite mer rimligt i mina öron.
Ja, absolut.
Ja. Men den 26 maj, då var det tillbaka. 65% rabatt plus en extra månad och det var resten av maj. Mm. I juni, då började de med samma kampanj. Sen den 3 juni, då bytte de till 70% plus en månad. Den 15 juni bytte de till 73% plus 4 månader. Och om du tycker att 73% plus 4 månader låter bekant, så är det för att de har kört den fram till idag. Det var det jag sa först. De har haft 73% rabatt plus 4 månader gratis varenda dag sedan den 15 juni.
Jag hoppas man har passat på här nu. Alltså det är ju en riktigt bra deal.
Ja, faktum är att det är en riktigt bra deal varenda dag. Och då riktigt bra deal inom citationstecken. För 224 av årets hittills 237 dagar så har de haft minst 65% rabatt. Och majoriteten av dagarna har det varit minst 70% rabatt.
Är det otroligt?
Ja. Jag kontaktade såklart Nord Security, företaget bakom NordVPN, och frågade två saker. Mm. För det första, är det här representativt för Nord Security? Är det här man kan förvänta sig? Alltså det här är ju rent bedrägligt, rent bedräglig prissättning. I Sverige är den till och med högsta sannolikhet olaglig.
Absolut.
Men jag frågade det och sen frågade jag också om de kunde berätta vilken den här the reason var. Alltså vad var anledningen till att man kallade det för the final sale när de ändå håller på och har bättre erbjudanden sen efter det. Dagen efter den 19, då svarade de: "Our team is preparing an answer. You will receive it shortly." Och nu kommer den roliga leken där Tess gissar ifall jag har fått något svar.
Jag tror inte det.
Nej, det har inte.
Nej.
Jag har skickat en påminnelse, det gjorde jag i måndags. Jag har fortfarande inte fått något svar.
Nej.
Och det här är ju inte första gången som NordVPN håller på så här. När vi pratade om Black Friday-erbjudanden, då hade jag ju hittat både NordVPN och Surfshark som körde med falska nedräkningstimrar för att liksom få kunden till att signa upp sig så snabbt som möjligt.
Mm.
Så det här, det är bara oseriöst, rakt upp och ner. Och det tycker jag att våra lyssnare ska bära med sig. Alltså, det här beteendet, det är ju inte någonting som ett seriöst bolag pysslar med.
Nej.
Och när man väljer VPN-tjänst, då är det viktigaste av allt att man litar på bolaget. Inget annat spelar större roll. Det spelar mindre roll ifall de säger att de har en nolloggningspolicy. Alltså att de inte sparar någon information om användarna. För om du inte litar på bolaget, vad är då sådana utfästelser värda?
Mm.
Minns du UFO VPN som vi pratade om för några månader sedan? De hade ju den här nolloggningspolicyn. Men sen läckte de ändå över en terabyte med användardata.
Just det.
Ja. Så man måste lita på bolaget och såna här försäljningsmetoder, de är verkligen inte seriösa.
Men visst är NordVPN väldigt stort?
Ja, det är en av de stora jättarna. Absolut.
Hmm.
Och jag förstår ju, för att om man för första gången ser liksom, oh jag får 73% rabatt, det är klart man tänker jag måste slå till nu.
Ja.
Och det är därför jag vill lyfta upp det här att 73% rabatt, det är typ standardpriset. Det är inte något extra erbjudande, det man kan förvänta sig.
Precis.
Och det hade väl varit en sak ifall de hade haft det erbjudandet kanske en vecka. Men det är ju en vecka som de typ inte har haft ett så bra erbjudande hittills i år. Och just det här att de säger, oh, den här kampanjen den tar slut. Den ersätts ju bara av någonting som är lika bra eller ännu bättre.
Ja, verkligen.
Så när ni ser såna här fantastiska erbjudanden, antingen direkt från bolagen, för jag ska säga att det finns fler bolag än NordVPN som beter sig så här. När ni ser sådana erbjudanden, kolla ifall det verkligen är ett bra erbjudande eller inte. Och de gånger som ni hör någon YouTuber ge rabatt på tjänster som NordVPN och ger typ 65% rabatt, tänk då på att okej, kan YouTuben ger rabatt på 65% till mig, tjäna någonting på att ge den rabatten. Vad är kvar då för NordVPN?
Mm.
De har ju bara pumpat upp de här priserna så skyhögt så att de kan ge de här galna rabatterna. Och sånt oseriöst beteende, det tolererar jag faktiskt inte. Vår poddvän Robin von Post, han har redan sagt att jag är för lik Sverker Olofsson. Men hade jag haft liksom Sverker Olofssons röda tunna här, då hade jag slängt NordVPN i den. Men nu får jag istället göra som så här. Så kära Nord Securities pressavdelning, kontakta mig så ska ni av mig personligen få ett presentkort på Echo, så kan ni gå dit och be om att få köpa veckans känga, för den förtjänar ni sannoliken. Och kära lyssnare, ni förtjänar ett nytt avsnitt av Bli säker-podden, och det kommer ni att få nästa vecka, för då är jag och Tess såklart tillbaka. Så prenumerera på Bli säker-podden så kommer nästa avsnitt att automatiskt dyka upp i din poddspelare nästa fredag, så att du kan bli lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.